Ja, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Biblioteket i Rebutören. Och jag spelade upp ett litet stycke här i början. Det var Franz Liszt. Och nu kommer jag misshandla tyskan med Liebesträume. Och varför spelade du upp detta? Det vet inte du, min kära kollega.
Nej, men jag kan gissa lite med tanke på ämnet, temat. Eller en av teman i dagens bok.
Men det är för att det är vår huvudpersons egentligen enda omnämnda musik som personen nämner. Den recenserar en biografi av Franz Liszt, gör hon. Och därmed så spelar vi helt enkelt upp lite Franz Liszt. Och personen vi pratar om är ju då Anne Frank, helt enkelt.
Så att,
ja. Det är Anne Franks dagbok vi har plöjt igenom.
Eller en ung flickas dagbok, som den också heter.
Ja, den heter ju så. Men för att vi ska veta vems unga, eller vilken ung flicka det är, så brukar den ju vara benämnd på det viset. Sen,
ja, du upptäckte ju att det fanns fler, vad jag förstod.
Ja, det där var lite rörigt. Jag gick inte igenom vad det var. Jag kan tänka mig att det var någonting med en massa kommentarer. Alltså att det var en... någon slags biografi också. Så det var därför det var mycket... Jag tror det... För annars är det ju märkligt. Men när jag läste originaltexten så ser det ut precis som det. Vi har bägge lyssnat på en ljudbok nämligen. Så att, ja.
Och hela ljudboken, det kändes inte mer än rätt med tanke på...
Precis.
Jag misstänker att de flesta vet vem hon var och vad som hände på den tiden. Så det känns inte rätt att liksom bara...
Nej,
lyssna lite på en del av just det verket.
Och det var ju inte långt heller. Det var ju endast 1:40 långt att lyssna på. Så att det var ju inte någon... Det var ju ingen problem alls att ta sig igenom det. Plus...
Jo, jag lyssnade ju på det i omgångar. Delvis för att jag hade saker att göra, men delvis för att det var ju en jävla resa, om man säger så.
Ja, jag blev ju fängslad av det. Jag hade bara en liten paus i det. Jag var tvungen att göra en sak. Men jag blev ju fullständigt fängslad i det och lyssnade i liksom... Sträcklyssnade på det hela. Och sen lämnades jag med en rätt jobbig känsla direkt efteråt att... Oj... Hur ska vi två fåniga gubbar kunna spela in ett avsnitt med vår fåniga inställning till allting om det här som var jättetungt och jätteallvarligt? Det var det
vi kan väl börja med att berätta för den som till äventyrs inte vet, unga människor kanske. Ja. Vem var Anne Frank och vad hände omkring henne? Så att...
Ja, precis. Har du någon liten...
Ja, hon var ju en ung flicka. Hon började skriva sin dagbok när hon var 30. Hon föddes i Tyskland, men som judinna. Hon fick därför flytta när nazisterna började till makten.
Just det.
Eller fly är rätt ord. Till Amsterdam, som hade varit neutralt under första världskriget. Men Otto, hennes far, hoppades på att det skulle hjälpa. Men tyskarna kom ju även dit. Så att till slut fick hon och hennes familj och en röst till människor med andra judar. Gömma sig i, jag tror det var 2 år eller så. I ett litet annex till en kontorsbyggnad där hennes far hade jobbat.
Ja.
Vi borde följa hennes tankar och åsikter och illustrationer och sådär. Genom denna fruktansvärda upplevelse.
Ja, och det är ju en intressant där du säger det här om att man flyr någonstans där man tror det är säkert. Och det märks ju hur liksom omgivningen omkring henne hela tiden ändras till en mer och mer labil miljö med människor som går från att vara... välvilligt inställda till att plötsligt så ser de det här som ett problem, att det finns gömda människor på plats liksom.
Ja, inte bara det, tyskarna utövade ju också den mest fruktansvärda tortyr och terror och hot, så att en del angav nog judar eller gjorde på andra vis fruktansvärda saker för att de ansågs inte ha varit livet.
Ja, absolut. Men jag tänker mer på de här människorna som faktiskt av mer, vad ska vi kalla det, mänskliga skäl beter sig illa. Och det är ju det här med konkurrensen om mat. Bara en sån sak, om att det faktiskt är ont om mat i Amsterdam. Och att folk svälter.
Ja, mot slutet av dagboken. I början är det mera... Mm. Det finns en underton av det som pågår, men hon skriver mer om vanliga tonårssaker, om kärlek och livet och dråpliga situationer och sådär, men mot året, mitten av 44, när den slutar, så får vi höra allt mer om hur De allierade kommer närmare och det blir, som du säger, fullskalig riot. Man kan inte lämna huset, skriver hon, utan att bli rånad. Man kan inte lämna in, folk kan inte lämna in skorna till skomakaren, för de vet inte om de får dem tillbaka, så det går verkligen än mer åt helvete, så att säga.
Ja, människors sämsta sidor kommer ju fram när man börjar svälta och har ont om alltså vanliga Maslows behovstrappa. När den inte uppfylls så brukar människor bli ganska goda människor blir ganska onda människor också, så att säga.
Jag tycker det är klurigt det där, för jag tycker man såg i, ta till exempel New Orleans, översvämningen. Det var det många som gick samman, men det fanns ju också Luther som tog allt de kunde komma över, mer eller mindre. Så
Jag
det
tror
verkar...
att, ja, men jag vill
Nej,
bara
fortsätt.
in, ja precis, fortsätt.
Ja, nej, jag fortsätter. Jag säger bara att jag blir både besviken och uppgiven i sådana här situationer när man ser på om krig och katastrofer. Det finns verkligen två typer, helgon och
Så
inte
är det ju.
helgon.
Men det är en
Det blir extremt.
jättestor skillnad på katastrof och katastrof. Den stora skillnaden är oftast tiden. Alltså om det varar en lång tid, då skulle jag vilja hävda ganska cyniskt att om har du bara tidsfaktorn med så kommer alla människor bli ganska brutala. Alla människor blir ganska onda. För när det är lätt att dela med sig när man har någonting att dela med sig. Det är också lätt att dela med sig när man kanske liksom alltid levt i fattigdom och så. Men jag tror det är mycket
Ja.
svårare att gå från att ha haft det ganska okej till att sen plötsligt under en ganska lång tid ha det ganska hårt. Då tror jag att du får fram ganska mycket otrevliga människor ur den soppan.
Ja, det kan vara fallet. Jag har hört mycket från, det kanske är delvis en romantisk myt, men att människor i fattiga länder är mer givmilda och gästfria faktiskt.
Ja,
Det
men
verkar faktiskt vara.
där finns det ju en vana att så är det. Men jag tänker precis på den här situationen där vi har medelklassmänniskor som går från ja, medelklassliv, eller vad vi ska kalla det, till att plötsligt inte ha liksom mat på bordet och det varar i månader på det här viset. Då brukar det kunna locka fram ganska mycket bitterhet och missundsamhet.
Ja, när hon kom tillbaka sen, jag hörde lite om efteråt, för hon, hemskt att säga, men hon hamnar ju tyvärr i, de blir ju, på något vis blir de upptäckta i vart fall. Det är oklart exakt hur, tyvärr, eller tyvärr, men de kan ha blivit förrådda, de kan ha blivit upptäckta ändå, vem vet. Men hon hamnar ju till slut i ett koncentrationsläger och dör antagligen av tyfus. Och det hemskaste är väl att hon gör det några månader innan antingen Ryssland eller USA kommer dit och befriar.
Ja, men absolut. Men det som, alltså när jag började läsa den här, då tänkte jag att ja, men det här kommer inte beröra mig, för jag tror inte att, eftersom den handlar, alltså det är ju inte, man sitter ju med ett facit i hand, ja, men jag trodde inte det skulle beröra mig så mycket som det gjorde, därför att man känner hennes eviga optimism som finns genom hela boken, är det mest påtagliga av alltihopa. Hon är jätteoptimistisk i allt. Och är en superglad tonårstjej. Och det var det absolut jobbigaste tyckte jag. Det tog hårt på mig att alltså man ser den här människan liksom som blickar framåt hela tiden. Nu är allierade där, nu hör man talas om att de har bombat där, nu är de på väg och du vet, ständigt putt blicken framåt, tala om sin framtidsdrömmar, tala mycket om kärlek och sådana saker. Det var rätt jobbigt liksom när man
Ja,
sitter
det och
där.
att det är så brått.
Ja, fortsätt.
Den biten och det faktum att det ändå är ganska, vad ska man säga, jag menar inget illa, men typ banala saker. Hon skriver ju om, ja, sånt som tonårsflickor eller tonåringar skriver om känslor och min mor förstår mig inte. Och
Ja, alltså
jag skulle, jag menar,
jag vill
det
inte
blir
kalla det
ännu värre
banalt.
ju.
Jag vill inte
Ja,
kalla
men
det
det blir ännu
banalt.
värre
Ja.
liksom
Ja.
i skenet av det blir det ännu värre tycker jag.
Ja.
Den
Men
här
jag vill lägga in en
vardagen
liten
kontra,
passus här,
ja.
för jag håller inte med om att det här är banalt, för jag skulle vilja säga att rent litterärt är Anne Frank betydligt bättre än genomsnittsmänniskan som
Nej,
skriver.
jag menar inte texten. Jag
Ja.
menar liksom hennes
Ja.
liv är bara
Ett
ett vanligt
vanligt
liv.
vardagsliv.
Ja, så
Ja.
jag menar. Då blir det liksom kontrasten mot vad som pågår och kommer att hända. Gjorde det ännu värre för mig,
Det är
menar
väldigt mänskligt allting som sker.
jag. Ja,
Det är
precis.
väldigt, det är
Banalt
inte så
kanske fel ord,
mycket.
men du fattar vad jag menar.
Ja, banalt var nog fel ord. Det är väldigt mänskligt allting där. Det är väldigt vardag, det är väldigt så här är livet. Liksom. Det
Jo,
här
men
är...
hade jag läst den här dagboken om det hade varit liksom någon tysk flicka från en tid då det inte hände något speciellt hade jag inte varit duggen, så jag menar.
Nej.
Men nu är det liksom extra hemskt att vi vet vad
Ja.
som kommer.
Men den är väldigt... Jag tycker om, rent språkligt, om vi går till den biten, så tycker jag att det här är helt okej. Okay. Jag tycker inte det här är ett dåligt språk, jag tycker inte det är banalt, jag tycker det är väldigt konkret och enkelt och tydligt och... Ja, men alltså hon hade ju författardrömmar, hon pratar ju om det, att hon vill bli journalist eller någonting sådär. Och det märks att jag menar, det här är en ung tonårstjej som absolut skulle kunna bli någonting sånt med liksom 5-6 års övning till, så hade hon varit en duglig alltså skribent, absolut.
Jag pratar inte språk, jag liksom. Jag kan väl lika gärna säga någonting rasistiskt som jag låter. Men jag hoppas lyssnarna förstår att jag försöker inte döma utan Frank. Jag menar bara att kontrasten mellan de skriver blir ibland väldigt brutal jämfört med.
Ja, men det är det jag tror jag som är det effektiva. Att den är så mänsklig och normal och inte ett dugg liksom. Den är egentligen inte så dramatisk. Eller den blir ju dramatisk så man hela tiden vet vad det egentligen som för. Hon hör ljud och hon undrar vad det är som låter utanför den här stängda. Det är någon slags bokhylledörr, har jag förstått som. Är det något sånt eller hur?
Nej, det är en bokhylla som står i vägen. Ibland så kommer ju någon. Jag minns speciellt en scen där den som tar hand om dem håller på att knuffa och svär åt bokhyllan. Och de tänker, nu kommer Gestapo. Och så sen får han en bright idea och säger till att det är bara jag tänkte. Timing.
Ja, exakt, så visst är det, där finns ju spänning, visst gör det, men jag tänker mer att den är ju inte liksom, man känner aldrig att det är någonting överdrivet eller någonting alltså någonting konstigt, liksom, utan det är väldigt vardagsmässig betraktelse.
Ja, det är det jag menar, precis.
Ja.
Ja,
men jag tycker nog att alltså, rent om, även om det inte hade handlat om man vet att grejen, alltså vad som händer och vad som sker, så tycker jag fortfarande liksom det här är så dugligt skrivet, så att jag vill inte säga några namn, men vissa andra författare som säljer miljontals exemplar av böcker i Sverige som vi har pratat om innan är inte ett dugg bättre författare, alltså, och de är ändå 3 gånger så gamla eller någonting, så att jag tycker att rent språkligt är det här hur bra som helst. Det är väldigt tydligt, det är väldigt rakt på. Det känns framförallt så genuint äkta och ärligt.
Ja, det finns ju till och med humor i det hela. Den här beskrivningen de har om reglerna i deras lilla hideout. Det var ju rent komisk. Men sen sätter man ju skratt i alla halsar. Liksom.
Ja. Men så är det ju. Det här är ju det, och det var där återigen komma tillbaka till det här. Hur ska vi två fåniga herrar kunna prata om det här utan att det blir ett väldigt superallvarligt eller två... Och nu trampar vi allt och alla och på fötterna och vi lägger oss ikväll med skammen över huvudet. Liksom.
Jag tror att när det gäller såna här konversationer som kommer att komma efter krig i Ukraina och så vidare, det är egentligen bara det är bäst att säga vad man säger och så får det bli som det blir. Det är helt... Sitter vi här och försöker begränsa oss till att vara absolut yber, super, vad heter det, politiskt korrekta, så blir det också fel. Liksom.
Jag måste bara nämna en sak, och det är ju den här. Jag skrattade till när jag läste när den här ljudboksförfattaren nämnde detta namnen. För det namnet tyckte jag lät väldigt roligt. Och det är hon som levde allra längst. Det är hon som den sista överlevaren. Hon dog 2010. Det var en av dem som hjälpte till i huset. Eller något. Jag förstod inte riktigt. Alltså, det var lite otydligt ibland vem personen var. Men jag tror hon var en sån som kom dit och hjälpte dem ibland. Eller någonting. Eller, jag vet inte. Hon heter i alla fall Mip. Och jag såg det. Mip.
Ja, det var ju hon som bevarade dagboken efter att tyskarna hade varit där.
Precis, hon är ju väldigt viktig. Ja, men när jag hennes namn först dök upp så tyckte jag det var lite roligt. Så att,
jag inte tänker på den här frågan. Mip.
Jag vet inte vad jag tänkte på. Någonting. Jag tyckte det var ett roligt namn. Och så att, ja.
Nej, men alltså, man måste ju få... Jag tror, jag menar, vad ska man säga... Nej, jag återgår till det. Vi måste ju säga vad vi tycker. Liksom. Vi kommer inte säga någonting brunskjortigt om man säger så. Vi är bara två människor som inte alls kan fatta det här egentligen.
Nej, precis.
Så jag menar.
Men alltså, och man kan ju, alltså, om vi går tillbaka till det allvarliga. Man kan ju förstå att den här boken är viktig. Man kan ju förstå att den här boken är kanske en av de viktigaste böckerna som har skrivits. Eftersom den är en tydlig, direkt liksom, återgivelse av hur saker och ting var. Alltså... När det skedde. Alltså...
Ja, absolut. Han var ju tveksam först för att om man skulle publicera dagboken, men han fick en del, vad ska man säga, uppmuntrande röster, bland annat en historieprofessor som menade att det var hans plikt, och till slut hängav han hela livet att publicera och sprida hennes ord och tankar.
Ja, det ska ju nämnas att det är något skede inne i boken så nämner ju Anne att de funderar på att de ska bränna allt material som finns där för att slippa problem. Och då även inklusive den boken hon sitter och skriver. Och hon var ju väldigt lycklig då att det inte skedde. Och det får nog man säga att omvärlden också ska vara.
Så att, Och det finns ju två versioner. I början gav man ju ut en något reducerad version av respekt för henne och Folk tyckte inte det var lämpligt att små flickor, för hon skriver ju även om sånt, tonåringar skriver liksom sex och kärlek. Och, men vi läste den unabridged, så att säga.
Ja, det, jag skulle tro att det var det i alla fall. För det nämner ju sådana saker. Och det känns också uppfriskande att det liksom, det här märker man är en dagbok. Det är liksom inget, det här är ingen, det har inte suttit någon och försökt, vad heter det, finslipa någonting till någonting snyggare. Inte påtagligt i alla fall. Så att,
nej, hon beklagar sig själv över hur, hon är ganska taskig mot sin mor och någon annan tant som har glömt. Så att, det är väldigt, väldigt mänskligt, ärligt och öppet. Så till det milda grad att hon inte vågar visa boken för den här människan. Hon nyss har skrivit massa skit om.
Ja.
I tidigt skede.
Ja, hon har ju blandad relation till folket där inne. Det märker man att
hon kan
förstå instängd där i den här miljön också.
Han ja, men apropå det här du skrev med att människor blir grisiga, blir monster. Till och med internt så förekommer ju konflikter. Då vissa familjer, de är ju två, tre familjer som inte, en del vill inte dela med sig smör. Och de är sura på varandra och så vidare. Så att det är liksom...
Men i det stora hela tycker jag att det här är ändå en familj eller en gäng människor som håller ofantligt mycket samman. Alltså, med tanke på att de ändå är, vad är de, 8 personer där inne i det här. De, hennes familj plus några andra. Och det är ju väldigt lite konflikter i det ändå jämfört med, alltså, jag har svårt att tänka mig att leva i den miljön. Alltså, hur mycket en behöver göra det, så hade jag känt att det här är grogrund för konflikter om allt. Hela tiden, men nej.
Ja, de bråkar ju, men...
Jo.
Men då, fast jag, nej men alltså bara, jag kan inte tänka mig ens att leva med att behöva gå på dass i en hink mitt i natten utan... Sen lägga till att tyskarna är utanför hela den berättelsen. Liksom. Mm. Herregud, det är helt otänkbart.
Ja, ja, och sen men hela tiden där, den här, och det nämner hon ju också där, lite sådär, det är en väldigt smart ung tjej. Alltså även om hon har en ganska, sådär, vad ska man säga... naivt optimistisk syn, så är hon ändå smart. Hon nämner ju det här bland annat att det är faran med att när man slappnar av lite för mycket och man börjar titta ut lite för mycket genom fönstret och sådana här saker. De har ju ett fönster som släpper in ljus, men de håller ju sig undan från det, vad jag förstår det som. Så att, i stort i alla fall. Så att, ja.
Nej, men det är, vad ska man säga om boken? Den är, som du säger, kanske en av världens viktigaste böcker. Jag hittade på nätet någonstans att det fanns en annan dagbok av en ung pojke i det här fallet, David någonting, men jag har inte lyckats hitta texten.
Nej, nej.
Jag tar och letar reda på det.
Ja. Ja, men jag skulle säga att den här är extremt läsvärd, extremt lyssningsvärd som ljudbok och så vidare, därför att det känns ju som att man bör liksom ha känt på den, även om den inte innehåller någon information du sannolikt inte har hört för, så tycker jag att ändå är, det är just den här mänskliga sidan av det hela, att det är väldigt viktigt att liksom bara få känna på den lite grann. Det kan lätt bli bara annars kallt och distanserat, tänker jag.
Ja, jag menar om man läser om X miljoner judar dog och de döda hit och de döda dit. Det blir väldigt abstrakt. Även om man, en tänkande människa fortfarande har medkänsla. Ja, så här får man ju verkligen up in your face en riktig människa.
Ja, vi lever ju i en tid där vi har väldiga problem med antisemitism och att man gör judar till icke-människor och så vidare. Och att det blir gärna den här konspiratoriska bilden av dem som styr allting och så vidare.
Mm.
Och då kan det ju behövas lite sådana här saker där man sätter det i, liksom, ja men du gör dem till människor igen. Så jag skulle säga att det här är en uppenbart väldigt viktig bok för skolmiljöer idag att ta del av.
Ja, det
tror jag man gör mycket, men ja.
Någonsin. Eller oavsett.
Ja.
Jag påminns om en bok som min far har. Han har ju en liten... Han har bland annat säljer bland annat böcker. Som visar upp dokument rätt upp och ner från den tiden. Och då är det liksom allt från skyltar till inga judar här till tidningsartiklar där man berättar varför de är undermänniskor. Det är en nyktrande bok, skulle jag veta.
Mm-hmm. Ja.
Och det är ingen skönlitterärt verk. Det är bara liksom, titta, så här var det. Det kan jag också rekommendera. Visst.
Ja, alltså vi kommer väl aldrig avhandla den, men jag har faktiskt läst en gång i tiden Min kamp. Det var typ så här 15 år sedan någonting, fick jag tag på ett exemplar och tänkte, men nu måste jag ju läsa det här. Och den är inte så uppmuntrande att läsa. Av två skäl. Ett, ämnet, och vad personen raljerar om i den. Två, den är jättetråkig att läsa. Det är bland det sämsta jag har läst rent språkligt någonsin. Den är fruktansvärt torr och traggig och malande och det är liksom så ingenting. Så när det gäller att få en bild av olika människor och deras perspektiv så nej, den behövs nog inte jättemycket om man inte vill alltså Jag vet inte. Det är väldigt udda kuriosa att ge sig på den boken, tror jag. Så att,
Men skulle du säga att din uppfattning om författaren så att säga påverkade upplevelsen, eller var det bara hemskt ändå?
Nej, nej. Alltså, jag gick in med att nu ska jag bara läsa det här ur, vad är det som driver personen? Men det är bättre att läsa analyserna av honom, alltså biografier och så vidare, eller historiska analyser. Därför den här boken är inte bra, alltså att läsa. Den är rörig, den är stökig, den är tragig, det är massa bla 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 bla, alltså pladder i den. Det är torrt språk och så vidare. Man brukar ibland raljera angående Hitler. Det var bara man, kanske hade varit bra om man hade kommit in på konstskolan. Och ja, som konstnär är Hitler betydligt bättre än han är som författare. Så kan man ju säga det. Alltså, det är fruktansvärt tråkig läsning. Alltså, ja, och det har inte jag med ämnet i sig. Det har jag med rent språkligt. Det är som att läsa en gammal manual om någon bok från, alltså jag vet inte. Helt, det är svårt att fatta vad man läser nästan. Så dåligt är det.
Men då sålde det mycket. Var det nog bara för att han var den han var? Eller tror du att den passar liksom in i vissa människors tankebild på den tiden?
Ja, jag tror. Men den är ju skriven i samma anda lite grann som alltså idealet på den här tiden rent litterärt. Om du ska skriva fakta och du ska skriva sådana saker. Det är de här manifesten och det är de här tyska filosoferna, Kant och Hegel och så vidare. Och det är inte jätterolig läsning det heller. Alltså det är ju rätt jobbig text att läsa. Men de är åtminstone intellektuella. Det här är inte speciellt intellektuellt, men det är skrivet på ett sätt som att det skulle vara intellektuellt.
Nej, jag har ju läst lite av de här, när jag nämner, ja. Och Nietzsche också. De vet hur man lägger ut ordet, men jag vet inte om jag vill läsa. Liksom.
det är likadant med Das Kapital. Det är ju inte någon jättelättläst bok heller. Den är också fruktansvärt tragig, men även den är ju bättre rent substansmässigt än Min kamp, som är mer en det dammigaste, tråkigaste saken nästan någonsin försökt läsa. Det var plågsamt. Jag kom inte ens igenom hela, för jag erkänna. Men jag misstänker att det hände inget spännande på slutet. Så att jag känner mig...
Nej, det här rör sig om... Man brukar säga att man ska inte dissa verken och författaren ändå. Det här ska man bara dissa allting. Liksom. Det finns inget.
Nej, men i det här fallet så går det alldeles utmärkt att dissa. Och då skulle jag vilja säga att, och det är en enorm kontrast då till den här Anne Frank-texten som är så... lättillgänglig, så mänsklig, så tidlös i sin stil och alltså fantastiskt liksom, enkelt och...
Ja, det har du rätt. Hon skriver ingenting som jag känner aldrig att, som jag känner bara med vissa texter och vi läser lite äldre, att här skriver en människa som inte är från min tid, men hon låter precis som en modern tonåring i stort sett.
Ja, alltså en vad ska vi då säga, vi får nog lägga in den lilla, det är en tonåring som kanske ändå kommer från ganska högutbildad familj och väldigt väluppfostrad och sånt. Det är inte så, det är fortfarande lite så prydligt, ordentligt och allting.
Jo, men hon skriver liksom inte om företeelser eller moral eller någonting som jag tänker, det där känner jag inte alls till, utan det är liksom...
Nej, utan allt känns...
Det hade kunnat vara en vad ska vi säga, högre inkomst, välutbildad ungdom liksom, idag.
Ja, dålig relation till mamman, lite bättre till pappan, alltså jätte, alltså... Nej, det är helt okej. Och liksom hennes hon har ju den här, hennes, mycket av boken handlar ju om de här Peter, den här unge killen som också bor inne i det här annexet. Och hon brottas med sina egna känslor till den här, om hon är intresserad av honom eller som en vän eller som inte som en vän, och det ändras fram och tillbaka. Och sen så blir det ju lite mer av det, och då blir hon lite mer sådär, nej jag vet inte om jag är kär i honom och så vidare. Det är jättemycket sånt, och det tycker jag, det var väldigt charmigt, för det kändes liksom... Så där omständigt kan nog absolut vara i tonåren med känslor. Så att,
Men det är också en kontrast som jag tänker. För dagboken avslutas ju just precis, om vi ska ha just det mitten, just precis när hon börjar tänka att det finns en inre Ann som kanske inte vill umgås med honom, jag och så vidare. Sen bara, sen vet vi vad som händer. Liksom. Det gör precis. Ju också det extra.
Ja, alltså det märks ju att, och jag tycker inte sådär också skriftmässigt så blir hon bättre och bättre. Alltså ju längre det går. Det märks som att det här är en liten övning för henne då. Hon uttrycker sig.
Ja, alltså snacka om hon blir vuxen snabbt. Alltså. Då försöker jag inte ens vara rolig. Kom igen. Vilken miljö har växt upp.
Ja, visst. Ja. Nej, det är 2 år som det här är. Från 42 till 44.
Ja, något sånt.
Ja. Så att... Ja, precis. Fortsätt.
Vi kan väl vara överens om att om det var någon som angav dem, så kan väl den personen gå till historien som mest usen, eller?
Den absolut kan tillhöra det, och man undrar, det är klart man undrar, men man förstår ju att det skulle kunna vara Alltså det skulle kunna vara vad som helst. Allt från någon välbehjälplig person inne i grupp, alltså nära dem, till någon helt utomstående granne som spejar mellan gardinerna och ser. Alltså är det,
ja, det finns. Jag har läst åtminstone fem olika teorier och det finns ingen som är direkt bevisad. Vi vet inte.
Nej, nej. Och vi kommer ju aldrig veta. Det har ingen betydelse vad det är som kommer fram. Därför att det skulle vara ett dokument. Om det kom någonting sådär, någon tysk arresteringsorder och det står enligt vittnesmål, bla bla bla. Men det misstänker att det skrev de.
Ja, de blev förstörda, vad jag förstått, så det finns ingenting kvar.
Nej. Så att, ja. Ja.
Det känns som att jag håller med om att vad vi än säger så kan vi liksom inte ge boken eller tiden eller allt det här rättvisa. Så att...
Nej, och det är så lättillgängligt så det är bara att ge sig på att läsa. Det finns inga bra ursäkter. Det tar 1 timme och 40 minuter att lyssna på ljudboken.
Jag skulle nästan rekommendera att man läser i, om man är lite känslig lag så kanske man bör ta det på om på. Det var en resa alltså.
Ja. Ja. Eller vill man ha det som en, som jag då, en rejäl fläskläpp, så kan man göra det på en gång liksom. Nej, jag blev direkt efter det här när jag går till och tänkte jag bara, åh kära någon, det är en tur, det är några timmar kvar till vi ska spela in det här för att rakt upp och ner, alltså, det här, jag har inte fixat det.
Jag kommer att tänka på hur tagna vi blev av den gamla havet. Och det här är lite samma sak fast en helt annan...
Ja, det är en helt annan typ av tagen. Alltså, där var det ju för att man... Men det var bara så en bra berättelse. Här är det mer att det är sån äkta, liksom riktig berättelse. Man vet att det här är på riktigt allting.
Ja, det ligger liksom med förintelsen och andra världskrig och nazisterna och allting. Där det ligger hela tiden i bakhuvudet. Hur mycket man tycker förhunker i texten. Liksom.
Ja, precis. Precis.
Så att, det är en mörk men nödvändig upplevelse så att alla bör läsa som inte har. Jag ska nog läsa den igen en dag.
Men det sorgliga är väl att de som verkligen behövde läsa, skulle behöva läsa den allra mest sannolikt inte kommer att göra det. Det är väl så.
Det finns ju, jag började kika lite på diverse historier. Jag kom in på David Irving bland annat, en sån som tycker att Hitler hade inte så fel. Han menar ju att det var falskt. Skulle ha flera stycken sådana här, låt oss säga historierevisionister tyckte också, så det finns ju folk som aldrig kommer läsa den.
Nej, så är det ju. Men jag tänker att man kan fånga upp alla de här människorna som är på resans gång i livet och är mottagliga fortfarande. De kan man åtminstone fånga upp. Och därför är ju skolans värld ganska given att det här, när man pratar om litteraturkanon och sånt ibland i skolan, kan man ju skaka på huvudet ibland åt vilka böcker som man ska tvinga på kidsen att läsa. Men det här är en bok som man definitivt borde tvinga på kidsen att läsa, tycker jag.
Men då måste man också tvinga på någon kontext, men annars kan det
bli helt... Men det är ändå en bra mänsklig kontext i det. Det slutar vara kyligt och kallt och abstrakt. Det är en väldigt mänsklig, det är den biten den här är så stark på. Alltså, men som faktaboken är ju inte kanske världens liksom mest viktiga, men som mänsklig kontext liksom i det hela, att man där tror jag
menar att man först får man lära sig om andra världskrig och allt det här. Och sen ska man läsa den, annars tror jag man inte har så stor nytta av det.
Ja, man inte vet starta vad man borde läsa om man ska förstå antisemitismen, då får man börja ganska långt tillbaka. Det är det där vi har pratat om för det här fantastiska att man börjar någonstans på 30-talet
långt innan dess, vi har ju medeltiden och blodspakter.
Ja, så är det. Man börjar i undervisningen idag någonstans.
Ja, det menar jag.
Och det är inte speciellt bra. Därför att det är ju sånt där, då är det så man skapar en konstig bild av någonting när någonting plötsligt sker. Och det är ju inte så det sker, utan det är en långsam process under tusentals år som framförallt under 1900-talet accelererar jättemycket i pogromer i Sovjet och massvis med märkliga konspirationer som målas upp i Europa under 1800-1900-talet också.
Ja, Hitler var inte först, han hugger bara på, han utnyttjade vad ni tyckte om saken, hela strömningen så att säga.
Ja, men det är därför det är så viktigt att man måste bara sätta i perspektiv, ta bara en sån person som tappar namn på honom, protestantismens fader, vad heter han? Luther.
Luther, ja.
Ja, han var ju superantisemit liksom, alltså en riktig antisemit med rang till och med. Så att,
det var ju många på den tiden så att
Och det var ju, men han skrev en bok om det ju, den evige juden, det är där det uttrycket kommer av. Så att han är ju liksom, där kan vi snacka om, alltså om du inte nämner sådana grejer, hur kan du då förstå att Tyskland är epicentrum för detta? De är ju verkligen, sen medeltiden framåt, en extrem plats för detta.
Så. Ja, när kom den här Sion Vises fuskboken ut? Det var väl innan första världskriget?
Ja, men är inte den, det är väl en rysk sovjetisk uppfinning, va? Sion Vises produktion.
Ja, något sånt. Men jag tror den kom ryska revolutionen i sånt där.
Ja, men jag tror den är äldre. Den är äldre. Den kommer från, vad heter de? Ryska tsartiden. Någonting, ish. Det är de här hemliga polisen. Tsarens hemliga polis som har jag för mig. Jag ska inte ljuga för mycket nu här. Men jag för mig det är de som någonstans slutet av 1800-talet skapar den här texten. Just för att kunna legitimera pogromer under tsarens styre. Men det här bara, givetvis, det här bara sväljer ju efterkommande.
För den som inte vet vad det är så handlar så att säga, det är Sion, den här Sion Vises protokoll är en förment äkta, den är fake, men den är förment äkta och handlar om hur ett antal judar i politiken sitter kring ett bord och berättar hur de ska ta över världen. Och den har ju blivit spridd i modern tid, om man säger så.
Ja, det är ju grundpremissen i det hela det här, liksom, så att, i antisemitismen, att man ser judarna som styr allting i bakgrunden och så vidare. Och det är därför man behöver en historielektion om vad kommer det här av? Vad är detta för någonting?
Men det lustiga, eller lustiga, olustiga är ju att om man börjar skrapa lite på platta jordar och andra foliehattiga grejer så kommer nästan alltid från judar. Fast de kanske är ödlor eller de kanske är någonting annat, men det är alltid judar.
Jo, alltså det där behöver vi faktiskt gräva ner oss en gång idag, tänker jag, ett avsnitt där vi pratar om just hur knyter vi ihop säcken kring konspirationer, vad är det för någonting de har samman, och då är alltid antisemitismen en viktig del av det, liksom. Så att,
ja, på något vis är det alltid judar, eller antisemitismen.
Ja, kära kollega.
Ja, nej, vi ska väl inte, jag tror vi har sagt något om
detta här, tänker jag. Utan det är bara att, som vanligt, så behöver folk fortbilda sig och mer än vad de gör. Det är slutsatsen man alltid kommer fram till.
Nej, jag blev ju inte fortbildad. Det är ingen faktatext med sig, men jag fick ju en helt annan. Jag fick ju en käftsmäll verkligen ifrån 40-talet.
Men det kan man kalla en bildningsbit. Det kan man kalla som en emotionell bildningsbit där man sätter något mänskligt perspektiv på någonting. Om man har en bred ballongterm på bildning så...
Ja, men det är alltid bra att påminna sig om att folk har haft det som de har haft det, oavsett vad det är.
Ja, men då lämnar vi Anne Franks dagbok också. Återkommer vi med någonting kanske lättsammare om en vecka igen, helt enkelt.
Vi får se. Det är inte alltid utbildet. Men kommentera gärna, och speciellt nu när vi har haft så att det här har varit som vi är, liksom, om just det ämnet så... Kommentarsfälten bör besökas.
Precis, ni får gärna raljera om oss och så vidare. Det är bara trevligt om vi har någonting att få upp ögonen för. Så att, ja.
Ja.
Men tack då.
Tack då själv.
Adjö.
Adjö.